Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
ID3 med större batteri bota räckviddsångesten. Blir det bropeng i Skellefteå? Och så tar vi farväl av Kia Optima i avsnitt 265 av Vi Bilägares podcast. Varmt välkommen kära lyssnare. Ni hör just nu alltså Vi Bilägares podcast med mig Maria Dahlin. Och jag säger hej och välkommen till Anders Helgesson.
Hej!
Hur är läget med dig?
Det är bra. Nytt gips på handen här så att det är tipptopp.
Ja, men vad härligt att det går framåt. Hej och välkommen också Fredrik Dietz Wikström.
Tjena!
Hur är det med dig?
Det är alldeles utom förträffligt.
Inga gipsade händer?
Inga gipsade händer.
Nej.
Så här är vi friska och krya.
Det låter väl bra. Ja, vi går väl in direkt på veckans nyheter. Vad har ni fångat in från den eviga stormvind som kallas nyhetsflödet i veckan som gått?
Att Volvo-Renault-affären är back on business.
Jaha, okej.
Okay. Typ, fördröjdes bara lite, ett par årtionden.
Ja, det var 30 år hit eller lite. Är det inte riktigt i 28 år va? 93, var det 93, 94 där någonstans det var på gång. Det verkar som att Renault och Geely har börjat vänslas. Och de ska bedriva verksamhet ihop i, utav alla ställen, Sydkorea. Och det man kommit överens om är att Renault och ja, Renault-Samsung ska man väl säga som det är Sydkorea inblandat. Renault äger ju 80% tror jag av Samsungs bilverksamhet. Där ska man då bygga bilar och man ska bygga det på Volvos och Geelys CMA-plattform. Och sannolikt är det då Lynk & Co-bilar som Geely kommer bygga i Sydkorea. Och varför gör man det? Jo, för att man vill gå runt importreglerna förmodligen till USA. För att Kina har ju importtullar mellan USA men det har inte Sydkorea. Löser man det mycket elegant.
Aha, det är så de tänker.
Mm. Ja, och Renault tänker ju, de lämnade ju Kina här för ett par år sedan de hoppade över som märke. Och de har väl tänkt att de kanske då skulle starta något nytt märke, verkar det som. Så vi får se vad som händer där. Men bilar i Sydkorea med Renault och i förlängningen Volvo verkar vara på gång.
Men betyder det att det kommer en Renault XC40 så att säga hit också?
Man har ju sagt att man ska bygga den här bilen för exportmarknad, men jag tror att man kanske låter Europa vara. Utan Lynk & Co, om det är nu det man kommer bygga i den här fabriken, vilket mycket pekar på, så lär de få stanna antingen i Sydkorea, Kina eller åka över till USA. Jag tror inte vi kommer se det här nya kinesiska Renault-märket komma till Europa heller.
Men det ena kan ju leda till det andra och snart bygger Renault bilar på Volvo-teknik.
Ja, inte omöjligt.
Har de sagt någon tidsplan för det här då?
Ja, det verkar som att man ska dra igång det här 2024. Och då är det frågan om det är en ny eller utvecklad CMA-plattform man får. För den börjar ändå komma upp i åldern då, tycker jag då.
Ja.
Vi får se.
Mm. Apropå, ja nu var det ju Sydkorea men lite Kina också. Men apropå Kina, Fredrik, du hade sett någonting.
Ja, Sverige har fått ett nytt bilmärke.
Okay.
Ännu ett nytt, så det är ju då från Kina då. Det har ju kommit ett par stycken, men det här senaste heter då iWays. Ringer det några klockor?
Det låter som en sån här elskoterföretag tycker jag. Jag tar en iWays bort till Sergels torg.
Ja, men de har väl varit på gång ett tag nu med sin Sverige-etablering och liksom kontaktade olika återförsäljare och vilka som skulle liksom salföra deras bilar i Sverige. Men nu är det alltså klart.
Ja, nu har den här bilen iWays U5 börjat säljas i Sverige. En eldriven SUV som det väl ska vara numera. Finns det några andra biltyper? 41 mils räckvidd. Den säljs bara via iWays hemsida. Den tas hit via en dansk importör och man har då knutit till sig 7 återförsäljare i södra och mellersta Sverige som erbjuder provkörning. Bilen kostar från 430 000 eller 3 och 9 i månaden för privatleasing. Ungefär lika mycket som MG Marvel som vi har i vårt långteststall i år. Så det är väl en tänkbar konkurrent då.
Hur är de i storleksmässigt? Är de, har de lika mycket utrymmen?
Ja, men de är nog lika långa, men den här iWays är lite mer, vad ska man säga, kantig. Lådformad. Så den kanske har lite mer bagageutrymme åtminstone. Mm, jag tittar här på hemsidan. Man har gjort en liten fuling i paketeringen, ska man dock säga. Att, för man har bara lagt stolsvärme i den dyrare versionen, premiumversionen som man kallar den. Då kostar det helt plötsligt 40 000 mer att köpa bilen. För man vill ha stolsvärme. Och...
Va? Kostar stolsvärme 40 000?
Ja, man får mer lite annat lullul också då. Men för att få stolsvärme måste man då köpa den här premiumversionen. Och det är väl... Stolsvärme vill man väl ändå ha här i Sverige?
Ja, det känns som en... Ja, verkligen. Det, men 40 000, ja.
Ja, det är bara 20 000 per stol. Jag kan nöja mig att ta förarstolen. Kan man få den som reservdel? Alla kontakterna lär ju finnas framdragna redan för det där.
Kan dra någon egen liten koppling där? Nej, det ska man inte göra.
Nej, men det är intressant här. Alltså, hur många kinesiska märken finns det utrymme för egentligen? Och det skulle ju väldigt intressant att följa. Hur kommer det gå när bilarna börjar gå sönder? Och kommer alla de här importörerna liksom... Är det långsiktiga, hållbara satsningar? Vad händer för någon av de här konkar? Kommer bilägare hamna i kläm på något sätt? Ja, intressant.
Men hur många kinesiska nya märken? Fredrik, du gjorde en genomgång här för något år sedan. Hur många har vi fått nu egentligen?
Som de facto säljs i Sverige. Ja. Vi har ju då MG som har etablerat sig relativt stort. Sålt flera tusen bilar. Sen finns det de här DFSK som opererar från Växjö. Ja, vad har vi mer? Xpeng. Ytterligare ett Kina-märke som bara om ett par veckor öppnar sitt första showroom i Sverige. Finns det någon mer?
Ja, du har Lynk & Co.
Ja, Lynk & Co har vi också. Mm. Volvos systermärke.
Den här Maxus du hade, vilket...
Maxus har vi också, ja. Just det. Den här sjusitsiga elbussen säljs också. Så vi har ju nästan en handfull Kina-märken nu som har kommit senaste året eller så.
Mm. Hur är det med den här BYD eller BYD eller vad de kallar sig?
Ja,
och kanske inte...
ska väl också vara på gång. Mm. Och så har vi de här NIO också som säljs i Norge redan. Och som också aviserat att de ska börja säljas i Sverige. Så det är en hel hög med nya märken.
Men man bara står och tittar på lite utanför där. Det finns ett par märken som känns som att de kommer att vara kvar över tid. MG är ju definitivt, det känns som att de är här för att stanna. De har ju lyckats väldigt bra hittills. Och jag skulle ju säga att även NIO är nog ett sånt märke som kommer att vara kvar över lång tid. Kanske Xpeng också. Sen de här som har konstiga bokstavsförkortningar i namnen, de kommer nog få det lite halvtufft. Men det är klart, det finns alltid en nischprodukt. Jag tänkte på, om man ska vara lite snäll här, den japanska tillverkaren Isuzu. De gör ju bara en enda sak på den svenska marknaden, en pickup. Men de har ju funnits här hur länge som helst och ja, de lever ju och har hälsan.
Men just när det gäller iWays då, den som är minnesgod vid bilägare läsare kanske minns att vi provkörde faktiskt den här bilen redan 2019. Det var jag själv som blev utskickad till Oslo för att köra den här bilen Oslo till Helsingborg.
Det var en del av... koncept va?
Nej, det var en prototyp som var 98% färdig sa man då. Och då, den här bilen hade kört hela vägen från Kina. En nättresa på 1100 mil eller något sånt.
Oj.
Ett glatt gäng kineser som fraktade runt 4 sådana här prototyper och ett gäng konstiga följebilar av märken som man aldrig hade hört talas om.
Och de klarade resan på en laddning?
Precis.
De hade generatorer med sig. Det hade varit lite problem genom Uzbekistan, sa de.
Inte så mycket laddstolpar.
Men de var vid väldigt gott mod. Jag minns bland annat att de hade anlitat en kinesisk åldrad plastikkirurg som följde med på den här resan som förare. Han var väldigt entusiastisk att se Sverige om bara en sån sak.
Ja, vilket äventyr för dem. Ja.
Verkligen. Men i alla fall, det som var intressant med den här bilen då, alltså bilen var helt okej, det var liksom inget som stack ut eller så. Men det som var intressant var att man skulle göra grejer på ett helt nytt sätt, sa man då. Man skulle sälja bilar helt utan återförsäljare, det skulle bara ske på nätet. Bilarna skulle inte ha något servicebehov. Man skulle bara en centraliserad verkstad i Europa som skulle hantera alla större reparationer. Man hade ett nytänk liksom. Men det här, mycket av det här verkar ha fimpat. För nu har man då servicekrav, 1 år eller 2000 mil. Man har knutit till sig återförsäljare och verkstäder. Så ja, det här, man ville väl då revolutionera sättet att sälja bil, men riktigt så blev det inte.
Tror ni att den här anstormen av kinesiska märken utanför Kina har det med att göra med att den kinesiska staten nu har flaggat för att man kommer ta bort subventionerna för e-bilar? Att man nu måste ut på den riktiga marknaden, så att säga. Nu är kinesiska marknaden i allra högsta grad riktig, det är inte det jag menar, men att man måste bli lite mer konkurrensutsatt och att man då ska se om produkterna tål den här konkurrensutsättningen.
Det ligger väl säkert åt det.
Vi får väl se då hur det går, men nu har det i alla fall, nu finns det en iWays U5 att provköra och köpa om man så vill.
Precis, och det ska komma en U6 också här senare i år, som är någon slags SUV med kupé-stuk. Precis en sån som man har längtat efter.
Helt i med rådande trend. Ja, jag tänkte prata husvagnar. Vi pratar för lite husvagnar här i podden vid Bilägers podcast. När man kör elbil så är det ju lite jobbigt att dra husvagn. Det blir ju väldigt mycket som går åt energi där för att dra den där. Men tänk då om husvagnen hjälper till. Det är så som Thor Industries tänker sig. De har visat upp ett husvagnskoncept E-Stream. De har tydligen köpt upp det här klassiska varumärket Airstream. Det är de här silverfärgade som man ofta ser i amerikanska filmer, husvagnar. Då har de här Thor Industries köpt upp det, och det här E-Stream har eldrift och ett eget batteri som sänker förbrukningen i dragbilen. Innovationschefen säger då, vi har i princip gjort om husvagnen till en elbil. Då liksom skjuter den på bilen som drar.
Är det inte så att den bara just, den tar bort lite av sin vikt? Är det inte, för det har jag sett andra koncept på också, det kanske är den axeln de använder, att husvagnen väger egentligen 3 ton och det är lite för mycket för en elbil att dra, men just tack vare att den kan assistera sig själv, framförallt lite motlut och sådär, så väger den i praktiken bara 700 kilo och det blir inte så tungt att dra.
Nej, precis.
Den men kan... batteriet väger lite det också.
Det väger en del. Hur stort är det?
Det säger de inte.
Det är lagom, helt enkelt.
Det är lagom, ja. Ja. Men intressant tanke i alla fall. Att,
ja, verkligen. Och sen med husvagnsägare, om du har en liten större vagn så har du de här rangeringsmotorerna på en del av sådana vagnar. Och det här känns ju kanske inte riktigt, det här är lite mer komplicerat, men det är ändå, då får du en sån funktion inbyggd och lite mer integrerad i vagnen, så varför inte?
Ja, jag hade en bekant som kunde fjärrstyra, stå utanför och styra sin husvagn på plats.
Liksom. Jättesmidigt.
Det var verkligen jättesmidigt, för vi har en väldigt trång garagefart där med husvägg och så. Han kunde ju liksom bara styra in husvagnen där. Och kan man göra det med eldriften från början så är ju det jättebra.
Ja, sen är frågan hur det blir med vikten. Hur tunga kommer de här bli? Vad är det för behörighet man kommer behöva för att köra en sån här?
Ja, det är nog, det lär ju vara ett e-kort utan tvekan, för de blir ju tunga, men just Airstream, vi hade samtal runt fikabordet igår här med våran husvagns- och husbilstidnings chefredaktör Jimmy här, och han sa ju det, för fråga varför säljs det inte fler Airstreams i Sverige, för den är ju jätteovanlig, och han sa det är för att de är för tunga. En riktigt stor Airstream, de väger ju typ bra bit över 4 ton tydligen, och du får ju i Europa får du ju bara dra släpvagn med personbil upp till 3,5 ton om du inte har ett gammalt körkort och specialregler, men de reglerna som är idag så är att dragbilen får en totalvikt på max 3500 kilo och släpvagnen får en totalvikt på max 3500 kilo. Det är begränsningen för ett BE-kort. Annars får vi börja prata lastbilskort och lastbilsläp.
De är anpassade för USA helt enkelt, när man har andra bilar och andra regler. Mm.
Och en sån här, en grund Airstream som är, kanske inte är största modellen, säg att den väger 3 ton och sen ska du ha på batterier och lite elmotorer. Det är nog jättesvårt att få in det i Europa på ett vettigt sätt.
Mm. Det är tveksamt om vi kommer få se den här på våra svenska campingplatser i framtiden. Ja, vi ska gå vidare med långteststallet, både det gamla och det nya. Vi kan väl börja med det nya. Anders kör MG Marvel R. Har det hänt någonting nytt sedan vintertestet?
Nej, det har det inte gjort. Jag blir fortfarande inte klok på den där fyrljusdriften. Det verkar vara väldigt av. Om man bara tittar på, vi har en grafik i färddatorn som talar om vilka motorer den använder när. Och Ibland så är den alltid fyrhjulsdriven trots att det är samma vägar och samma hastighet och samma friktionsgrad på vägen, torr väg alltså. Men ibland så kan den växla mellan två fyrhjulsdrift. Jag vet inte om det är programmeringsfel i grafiken eller vad bilen egentligen hittar på, men det är ju det är lite märkligt i det.
Det låter som ett väldigt godtyckligt system det där, hur den väljer att slå på av fyrhjulsdriften.
Ja, det är ju lite märklig med sagt, och just det här med att du inte kan, när du backar då, att den helt tappar sin fyrhjulsdrift också.
Just det, det sa vi ju på vintertestet, att vid backning så är bilen bakhjulsdriven, då har du inte hjälp av.
Nej, och det kan du aldrig få hjälp med heller. Nej. Oavsett hur välladdad bilen är.
Men vi har väl ändå lite nyheter att komma med. MG har väl gått ut med en ursäkt, eller vad ska man säga, efter vårt avslöjande på vintertestet om fyrhjulsdriften.
Ja, de har svarat på kritiken och vill förtydliga hur systemet fungerar. Ja, de bekräftar att den är fyrhjulsdriven vid körning framåt, men enbart bakhjulsdriven vid backning. Och det är på grund av bilens så kallade envägskoppling som ska vara lättare och effektivare än en tvåvägskoppling som hade gett fyrhjulsdrift både fram och tillbakåt. Och då skriver de till Vi Bilägare: den här informationen finns nu på hemsidan och inom kort i den digitala instruktionsboken. Vi ber om ursäkt för att den här informationen inte har tydliggjorts tidigare, säger de i sitt svar.
Men tar de verkligen upp allt här?
Nej, jag tycker inte att de riktigt gör det. Och det är möjligt att de, när de väl gör den här formuleringen i instruktionsboken, att då kommer man nämna det. Men vi har ju också upptäckt att den här bilen tappar sin fyrhjulsdrift när den börjar varna för låg batterinivå. Och när det sker, det beror ju lite på yttre omständigheter, men runt 30, mellan 25-30% laddning, då om du kör bilen i ekoläge, normalläge eller sportläge eller vinterläge, då tappar den sin fyrhjulsdrift. Då blir den aldrig fyrhjulsdriven.
Nej.
Du måste då välja ett körläge som heter Sport Plus. Då låser den så att den blir fyrhjulsdriven även vid start.
Och det var det jag gjorde när jag körde fast.
Ja,
då var
precis.
Det Sport Plus som gällde för att komma loss.
Men jag tycker att det här, att man lägger sådant ansvar på föraren, det är lite larvigt. För okej då, du har låg strömnivå, men tänk om det är en trafiksituation som gör att du behöver din fyrhjulsdrift. Det kan vara så enkelt som att du ska komma upp för en backe och den bilen märker att nu börjar jag ju sladda. Trots det så går den inte in med fyrhjulsdriften. Jag förstår inte varför man inte kan göra det. I och med att den kan göra det i Sport Plus så är det inget tekniskt hinder för den att skicka på lite kraft. Men då kan ju begränsa det så att den bara knuffar på fyrhjulsdriften precis när den märker att shit, här behövs det. Men det kan ju också vara allvarligare än en uppförsbacke som jag har. Jag har varit själv i en trafiksituation där det var en buss som körde mot rött. Jag körde mot grönt och ser hur det kommer, den där bussen kommer aldrig hinna stanna.
Vilket håll kom den ifrån?
Den kom, nu ska vi se här, den måste ha kommit från höger sida.
En fyrvägskorsning.
Ja, fyrvägskorsning, och det är rött. Och det är en komplicerad trafiksituation, för det är trafikljus. Jag förstår varför han körde mot rött, för att du kan titta på fel trafikljus för de står så tätt. Och ett kan visa grönt och ett kan visa rött. Så att han har ju inte sett det trafikljuset som gällde honom. Och jag kan säga, det var inte så att jag gjorde en rivstart direkt därifrån, utan det har ju varit grönt någon sekund när jag körde. Men då ser jag den här bussen i ögonblicket, den kommer inte stanna. Och då golvar jag gasen på ettans växel. Och den bilen jag satt i, den var fyrhjulsdriven. Och det här var lite så här, det här var ju i december någon gång, det här är många, många år sedan. Och det var lite fuktigt på vägbanan och så där, men bilen bettade ju omedelbart, så det är ingen hjulspinn, ingenting. Och jag vågar ju påstå att tack vare det så slapp min far som satt på passagerarsidan, han slapp ju få den där bussen rätt in i sidan, utan nu tog den istället då över bakluckan. Och det här var en ganska duktig smäll för en busschaufför, och det är ju rätt, de ska ju inte bromsa egentligen när de ser det här, för att det kan skada så många i bussen. Men bilen, det är nästan som våran långtidsbil, den hade ju bara gått 80 mil. Så att den var ju ganska ny, men den knäckte ju som våran Nissan bakaxeln, och den var ju så sned den här stackars bilen, så att den gick inte att backa förarstolen ens en gång.
Men det kunde gå rätt illa där.
Det kunde ha gått väldigt illa, och därför tycker jag att det är så viktigt att du har en bil som är konsekvent i sitt beteende.
Ja.
Och det är inte MG.
Nej.
Så att MG, det kan vara lämpligt att lägga till det här också i er instruktionsbok och på hemsidan.
Men hur många villkor kan man egentligen ha för en fyrhjulsdrift för att få kalla det fyrhjulsdrift?
Det kan inte ha. Jag vidhåller, det här är inte fyrhjulsdrift. Det här är accelerationsassistans, kan man nog kalla det. För det är ju det handlar om under vissa förutsättningar.
Vidare i långtestallet Hyundai, min Hyundai Ioniq 5 som jag kör, har ju varit inne på verkstaden. Den hade lite öppna ärenden som behövde åtgärdas, såg jag i appen. Jag måste bara säga appen, Hyundais app kontra MGs app. MG är mycket bättre. Jag var så avundsjuk på Anders hela vintertestet, för du kunde se så här hur snabbt du laddar.
Och
nu kan jag knappt ens se när jag försöker uppdatera när den står nere i garaget. Jag försöker på något sätt se att den står och laddar, men det går ju inte. Den bara får fel meddelanden hela tiden. Men nej, så att väldigt bra app på MG. Hyundai har lite att lära där, tycker jag.
Ja, jag kan säga att det är 16 grader i garaget och att kupétemperaturen, jag kom ganska nyligen till jobbet, fortfarande 18 grader. Jag laddar inte för jag har så mycket ström i batteriet så jag behöver inte. Just det, däcktryck höger fram 2,8, höger bak skulle jag nog börja justera, den bara på 2,7.
Jag har ett snurrande blått hjul. Det står att den är olåst, att den inte laddar och ja, att laddluckan är stängd.
Ja, jag kan konstatera nu, nu är det appskryt på hög nivå.
Nu skryter han.
Jag har då sparat, nu ska vi se hur mycket, jag har sparat idag ungefär 6,5 kilo koldioxid jämfört med att jag har kört en fossilbil.
Åh, grattis.
Tack.
Bra koldioxidbesparingsinformation, men inte om fyrhjulsdriften.
Nej, det har vi inte.
Där har de lite information kvar att ge. I alla fall, Hyundai Ioniq 5 har varit inne på verkstaden. De har uppdaterat både centraldatorn och jag bad dem även uppdatera infotainmentsystemet. Man kan tydligen göra det här själv, köpa att du, det har läsare skickat in till mig, man kan köpa ett eget USB-minne, ladda ner och stoppa i USB-minnet i bilen och ladda ner om man vill det. Men jag tänkte att ni kan väl lika gärna göra det på verkstaden. Så då gjorde de det. Den här markören för GPSen är numera blå när man ska någonstans. Det är väl typ det jag har märkt. Och ja, de har också uppdaterat själva alltså, adaptiva farthållaren, EPS och lite sånt där. Och jag bad dem ju också att kolla 12-voltsbatteriet, för jag hade ju lite problem med det. Att det hade, bilen ville inte starta och bärgaren mätte upp att det var lite låg spänning. Då mätte de upp igen, sa att det var okej, kanske lite lågt, men att den här uppdateringen som de har gjort då ska råda bot på urdraget 12-volts. Batteri. Och så inspekterar de även värmaren då, för på vissa bilar har de upptäckt att det kan uppstå kylvätskeläckage på grund av en spricka. Men det var inte på den här, så att det gick bra. Ja, det är väl ungefär det som har hänt med den. Och,
strulig start ändå.
Ja, fast jag måste ändå nyansera och säga att jag trivs väldigt bra med Ioniq 5. Alltså jag trivs bra med, det kommer vi in på sen igen, men att den har, jag tror det är 77 kilowattimmars batteri. Alltså jag tycker det är bra storlek på batteri. Alltså man kan både åka långresor och klara den vardagliga pendlingen utan att ladda hela tiden. Och att den är ärlig med räckvidden. Den är snål när man åker flera i bilen med packning och allt sådär. Den kan ändå hålla sig på de här kalla vintergraderna som vi har nu.
Kan man räkna med 30 mils verklig räckvidd i den eller?
Ja, det kan jag nog säga. Alltså, är det minus 20 så nej, det tror jag inte. Men den säger ändå ja, men någonstans på 30 plus där runt nollan ner till minus 5.
Det stormade in en något upprörd Tommy i garaget här i går var det så sent. Han kör också en Ioniq 5 för han sitter med i årets biljury och den är ju en av de sju finalisterna så han lägger några extra mil på den där. Och han var ju upprörd över att den drog så mycket mer ström nu än jämfört med när vi hade den i Tannis. Men det är ju kylan.
Ja, det är det ju. Och visst, den är lite kylkänslig men jag tycker ändå den är bra med att säga vad den har och att den inte diffar så mycket i liksom vilken räckvidd den har och vad den tror att den kan köra. Hur långt den tror den kan köra. Och sen är det ju bekväm att åka i, det har vi ju sagt också. Det här skjutbara baksätet är ju fantastiskt bra när man ska i mycket saker i. Man kan offra lite plats i baksätet för att få mer bagageutrymme. Ja, men i alla fall, vi ska faktiskt, Hyundai och MG ska umgås i eftermiddag. Vi ska
nämligen, just det.
Ja, vi ska ju prova den här. Vad heter den? Adaptern?
Urladdningspistol står det i MGs infotainmentskärm.
Urladdningspistol, jag tycker det låter så himla
krigiskt, jag håller
aggressivt.
Med.
Ladda ur med en pistol. Men ja, i alla fall den här adaptern man kan sätta i uttaget, ladduttaget på bilen som gör att man får ett vanligt vad heter det? Kyrkouttag som man kan koppla
ett
in.
Ett vanligt två hål i väggen uttag.
Exakt, som man kan koppla in sina hushållsapparater. Det fick ju Hyundaien med som standard. MGn, måste man köpa till en sån? Eller?
Det verkar som det, för den har ingen sådan handske i bilen i alla fall.
Nej. Men kan man köpa en MG-handske? Eller måste man
vi
köpa?
Vi vet ju inte det. Om det går att använda en Hyundai-handske, rent teoretiskt sett borde det funka, för det är ju typ 2-uttag och det är typ 2-uttag. Och vad jag kan se så finns det liksom ingen direkt elektronik i den här Hyundai-handsken. Så vi ska testa det där. Och inne i MG så trycker man på aktivera funktionen. Så att vi får se. Vi kanske har tur, vi kanske har otur. Har vi otur så står en brandsläckare nära.
Kortslutning, nej då, det ska nog gå bra. Fredrik, du har ju sagt hej då till Vägteststallets Kia Optima efter över 9000 mil, va? Rullade den?
Jag saknar den.
Gör du det?
Det var ju det jag sa, Fredrik.
Anders ville verkligen att vi skulle fortsätta testa den här bilen. Men nu har vi sagt hej då till den och vi fortsätter istället med Seat Leon laddhybrid i vårt långteststall.
Mm, från en laddhybrid till en annan.
Mm, precis.
Har du pluggat någon spanska?
Det har jag inte gjort, men jag trivs väldigt bra med Seat Leon. Den är ju faktiskt påtagligt mindre och kanske inte riktigt lika bekväm och välutrustad som vår Kia var. Kian var ju super skön att åka i med. Alltså de här breda läderstolarna och alltså verkligen ombonade inredningen och en hel del utrustningsdetaljer på den bilen. Kyla stolar till exempel.
Glastak.
Glastak. Ja, men den hade det mesta som man, och lite det till.
Mm. Leon är lite smalare, eller
den är lite mer sparsamt utrustad. Mm. Och sen stör man ju sig väldigt mycket på det här mediasystemet. Det finns ju nästan inga fysiska knappar i bilen så man måste krafsa på olika touchytor och på skärmen för att göra inställningar. Vilket är lite irriterande. Vintertid så stör man sig hela tiden på att man vill ju dra igång stolsvärme, apropå stolsvärme, så fort man startar bilen. Och då måste man ju trycka ett par gånger på den här skärmen istället för att trycka på en liten smidig fysisk knapp. Så den här pekskärmshysterin är ju inte av godo alla gånger, inte användarmässigt i alla fall.
Men visst är det så, Fredrik, att nu kan du väl värma dig både hela kroppen, inte bara rattvärme och stolsvärme när du sitter i Seat Leon.
Ja, det är ju en fördel med
och
den här bilen.
Och köra på el samtidigt.
Ja, men precis. Den kan ju driva klimatanläggningens värme med batteriet. Det kunde ju inte Kia Optima.
Nej.
Så för man ville köra på el med Kia Optima var man tvungen att frysa.
Mm. Och det gjorde Fredrik. Du var väldigt engagerad i det där. Du satt
absolut,
ju underställd.
Absolut. Jag hade alltid tjockvantade bilen för att kunna köra bilen med avstängd värme. Det kändes lite konstigt att ha en ganska ny bil och behöva frysa i den, men vad gör man inte för att få köra på el? Så det var ju en stor brist med Kian.
Ja, jag får såna här flashbacks nu när du pratar om det. Jag får minnen från när jag körde den, när den ingick i ordinarie långteststallet. När var det? Vilket var det?
2018.
Ja, då kommer jag ihåg Västerås, Stockholm.
Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Där pendlings, då satt man ju där och frös och rutan immade igen och så, ja, så fick man slå på lite fläkt och släppa ut lite grann och så på igen med bara stolsvärmen, så körde man vidare.
För jag märkte det också när man körde Kia Optima med AC:n igång och alltså egentligen bara bensinmotorn för att driva värmen, då kunde ändå bilens bensinförbrukning ligga på 0,3 liter milen. Liksom ganska rejäl förbrukning bara för att få värme, trots att man har fulladdat batteri. Vilket bidrog då till, alltså vi hade ju ganska hög bränsleförbrukningssiffra utslaget på alla våra 9000 mil. Vi landade ju då till slut på ungefär en halv liter milen på den här bilen, som egentligen har en deklarerad bränsleförbrukning bara på, jag tror det är 0,18 eller något sånt. Men det beror ju helt på körmönster och hur många elmil man får ut med bilen, liksom, som är ett annat användande. Inte lika många långresor som vi har använt den här bilen till. Då hade man kunnat få ut mycket lägre bränsleförbrukning. Men det har också bidragit här att för man vill ha värme så drar den ganska mycket bensin trots att man har fullad batteri.
Mm. Är det några andra såna här småfel och irritationsmoment du har märkt efter tiden med Kia Optima laddbilen?
Ja, så jag funderade på det när jag skrev den här sammanfattningen av Kia Optima, att fan, det har inte hänt så mycket. Det har väl nästan varit problemfritt.
Sen började jag ändå...
Vad sa du? Ja, precis. Sen började jag tänka att det var det. Och bland annat just det bakdörren som helt oförklarligt inte gick att stänga ändå. Den gick upp, men gick inte igen. Och den liksom hade säckat ihop någon centimeter. Den passade inte längre i dörrramen. Men efter att två personer använt en stor dos våld så gick den att stänga igen. Och Anders, du var ju med och kollade på gångjärnen där och vi kunde inte se att något hade hänt med dem egentligen, att de hade flyttats på något vänster.
Mycket märkligt, inga kasmärken, och vi efterdrog ju alla skruvar som satt där.
Och de satt ju också. De
satt.
Så märkligt fel, och det självläkte. Och det är flera andra grejer som har strulat men har löst sig av sig självt mer eller mindre. Till exempel AC:n en sommar gav knappt någon kyla alls när det var riktigt varma dagar. Löste sig. Tanklocket till bensintanken har varit kärvt. Man har behövt, det är en knappöppning på den på instrumentbrädan, och man har behövt trycka på den här knappen 10 gånger kanske för att locket ska gå upp. Helt plötsligt så löser det sig. Så en del sådana där konstiga problem har det varit.
Men du har inte haft problem med 12-voltsbatteriet?
Den har vägrat starta en gång under vår ägo, och då fick startbatteriet väckas av en startbooster. Bärgare fick komma. Mm. Men det täcktes då av Kias vägassistans. Och det ska sägas också, alla de här felen vi haft. En gång också fick vi en varningslampa för krockkudden. Åtgärdades på verkstad då, och den här bilen har ju 7 års garanti och allt det här har täckts av den. Så vi har ju sluppit alla fakturer för de här små problemen i alla fall. Mm.
Och det är ju intressant det här med den här 7-årsgarantin, vad det är för kvittohögen. För Claes gick förbi med Volvo V90s kvittohög som han hade gått igenom. Och det, där pratar vi ju centimeter. Alltså det är ju som kanske två kortlekar staplar på varandra. Sen kom han med förbi med Optimans, och det är ju som 4 spelkort på höjd. Det var ju i stort sett ingenting.
Å andra sidan då, för att få den här garantin så måste man då följa servicekraven. Och det är då 1 år 1500 mil. Så den här bilen på... Och 9000 mil var inne på service 6 gånger. Ganska mycket får man ändå säga.
Ja.
Så det har känts som att jag åkte till verkstaden hela tiden med den här bilen.
Ja, om man hade kört mycket på el så känns det lite överflödigt också. Varför ska den in vara 1500 mil om du har kört 800 mil av dem på el?
Så vi har ju lagt 27 000 på service då på 9000 mil och 4 år. Det är ju en slant det.
Mm. Ja, det borde ju kunna... gå bättre att mäta det där på något vis. Att justera intervallet, fast det kanske är jättesvårt. Beroende på hur mycket man kör på el och hur mycket man kör på bensin. Vad som behöver underhållas liksom.
Just för service av förbränningsmotorn så borde det ju vara fullt möjligt. Det är ju bara att ha en sån här sensor som talar om vilket skick oljan är i. Så det går ju att göra. Men sen är det andra komponenter som ändå måste in på service. Mm. Bromsvätska och kylvätska. Och det är klart många kallstarter och sånt. Då behöver man ju byta oljan lite mer frekvent. Men så som vi har använt Optiman. När den väl har gått motorn så har den fått gå ganska länge på långresor. Och då tycker man ju verkligen att man ska kunna spara in kanske ett oljebyte eller två under den här perioden i alla fall.
Men glädjen har ju varit att det har varit en farhåga att batterikapaciteten ska minska påtagligt över tid. Men det har inte vi sett alls på den här bilen. Vi får fortfarande ut vintertid, kanske man har kommit 4 mil på el. om man då kör med värmen avslagen. Men under riktigt gynnsamma förhållanden sommartid har vi kommit 6 mil på el. Så ja, batteriet verkar hålla.
Mm, det låter ju bra. Ja, någonting mer du kan säga om Kia Optima laddhybrid?
Ja, vad ska man säga mer? Vi hittade ju ganska mycket smuts när vi gjorde vår avslutande rostkontroll. Då plockade vi bort inneskärmar, plockade bort plastskydd under bilen, tittade in i balkar med titthålskamera som vi gör på alla våra långtestbilar varje år. Men då i främre hjulhusen var väl, det var det. Och då hittade vi ju bakom inneskärmarna en hel kompost med packad lera, barr, gräs och massa annat som har letats in där mellan hjulhus och inneskärm. Som hade packats verkligen. Och det var ju en liksom fuktig smutssamling som, jag vet inte, vart fall inte jag skulle vilja ha på min bil. Det där kan ju leda till rost på sikt på trösklar och kanter eventuellt.
Och gissningsvis håller den där massan en viss salthalt också.
Precis. Så ja, där gör man nog klokt som Optima-ägare att göra rent. För det håller inte test och kan leda till rost på sikt.
Kan man göra rent det själv då? Är det svårt att komma åt?
Ja, du måste ju demontera inneskärm och så det är inte helt lätt att göra det, men man bör nog göra det.
Mm. Kan det påverka köregenskaper på något sätt att det ligger en klump, kompostklump där?
Det tror jag inte, men det är väl något kilos vikt det där kanske.
Jag tänkte att man får vara en väldigt finkalibrerad förare om man ska notera det där kilot. Men det är klart, du har ju ett kilo på en sida, ett kilo på andra sidan, så att påverkan är nog minimal, men visst.
Sen har den här bilen inte kört på grusväg överdrivet mycket eller så, så tänk om den här bilen hade använts på ett lite annorlunda sätt, mer grusväg. Hur mycket hade inte dragits in här då? Men jag tror många skulle bli överraskade för man har en 4 år gammal bil och så ser det ut så här under skärmarna. Det är ingen rolig upptäckt.
Nej, verkligen inte.
Men alltså överlag så har vi ju ändå trivits med Optima väldigt bra. Den är ju superbekväm att sitta i verkligen och liksom enkel att använda förplatsmässigt. Den har mycket trevlig utrustning, jättebra baksäte. Lite sämre då är då helljuset, relativt svagt. Bagageutrymmet har en konstig bakåtlutning så grejer ramlar omkull hela tiden där.
Batteriet där.
Batteriinstallationen har medfört detta. Och så finns det ingen plats under lastrumsgolvet. Och sladdar har vi fått frakta i det ordinarie bagageutrymmet. Så det finns några sådana minusposter. Men den största är väl just det här med värmen vintertid. Men annars så trevlig bil. Och jag tror att den här bilen, den kommer nog vara superintressant på bäggmarknaden. Det här var en av de första liksom kombibilarna med laddhybrid i något sån här rimlig prisklass. Så jag tror den här är, det är nog många som är intresserade av den här.
Mm.
Och det avspelar sig nog också på andrahandsvärdet. Den står sig nog ganska bra.
Ja, vi säger hej då och lycka till Kia Optima laddhybrid.
Lycka till!
Skellefteå kommer kanske göra en sundsvallare och det kanske finns lite Norrlandsrivalitet där, att man inte riktigt vill göra samma grej som någon annan. Eller vad tror du, Fredrik?
Jo, men visst. Det kanske blir en ny betalbro liknande Sundsvall i Skellefteå också här var det lider. För Trafikverket har ju då presenterat hur de vill spendera sin stora pengapåse framöver. 800 miljarder har man fördelat till olika satsningar inom väg och järnväg. Och en av dem då, det här är då ett förslag som riksdagen måste spika och det ska ske här senare i vår. Men då det här förslaget går ut på att man vill flytta E4 ut från centrala Skellefteå. Den går ju rätt igenom stan nu. Och ett antal trafikljus och ja, allmänt buller och stök som den orsakar genom stan. Och den vill man då flytta ut ur stan till en dragning öster om stan. Och då måste man bygga en ny bro över älven då också. Och ett förslag då är att det här ska bli en betalbro, precis på samma sätt som man har gjort i Sundsvall. Där har man ju byggt en stor fin bro utanför stan. Tidigare fick man köra rakt igenom. I Motala finns ju också en liknande sån betalbro. Det kostar ju då 5 kronor att köra över den här Motalabron och 9 att köra över Sundsvallsbron. Och ja, vi får se, fall det dels blir en betalbråk, vad det kommer kosta, det är inte bestämt än, men man öppnar då för möjligheten att det kan bli det.
Jag har ju märkt när vi reste mycket till Sundsvall förr i tiden när vi hade släktingar som bodde där, så var det ju så att de som var på genomresa valde ju betal, och medan Sundsvallsborna, de körde ju den vanliga kringlikrok genom staden i alla fall.
Fy vad snålt.
Vi slog ju på stort och körde.
Svara 9 kronor.
Vi slog på stort och körde över bron.
Det är en liten upplevelse också, den är väldigt fin.
Ja, det är väldigt fint över bukten där att köra.
Ja, det är en Sundsvall var det, va?
Mm.
Det är en skandalbro. Den var ju undermålig redan mindre än ett halvår efter den var färdig, va? Fick de att göra någonting? Vad var det för?
Ja, den rostade väl på en
så
gång.
Var det.
Så.
Just det, ja.
Och massa problem under bygget.
Mm. Men i alla fall, då ska de göra något liknande, en liknande lösning där med bro över vatten.
Ja, precis. Men det är mycket mindre bro det handlar om här.
Okay.
Sundsvallsbron var ju relativt lång då, i jämförelse.
Jag tänker på, alltså, hur kommer det sig att man bestämmer att göra det här nu i Skellefteå om det blir av? Har det någonting med det här Northvolt att göra? Att de bygger sin stora batterifabrik?
Du slår ju huvudet på spiken. Det är precis den anledningen som Trafikverket anger till att den här satsningen borde prioriteras. Men det här är ju inget som kommer hända imorgon. Så man säger då att om det här får grönt ljus då, så kan det bli färdigt tidigast 2033. Och den här fabriken Northvolt håller på att byggas redan nu. Den ska väl börja tillverka batterier.
Den har tillverkat sin första battericell.
Första cellen, ja, men hela batterier inom ett år eller ett par.
Ja, det är väl det som är tidsplanen. Men de sa i alla fall, första cellen var ju innan nyår. Och då sa jag till Peter Karlsson, om jag så ska vara uppe dygnet runt eller sova på fabriken så ska vi få ut den första innan nyår. Och det var väl typ 2 dagar innan nyårsafton som de kom ut med nyheten att de hade byggt den. Så att, ja. Men de lär ju skala upp snart.
Men det är intressant det här med att vissa vägsatsningar ska finansieras via anslag och vissa andra ska bilisterna själva finansiera. Vad säger ni om det? Är det rättvist?
Som det här att man måste betala bropeng när man kör över en bro.
Ja, om det nu blir det här då, precis som i Sundsvall och Motala.
Jag tycker det är ganska sympatiskt. Det norska systemet gillar jag. Där tar man ju betalt, men så fort man har tagit betalt så att att investeringen har gått ihop sig, att det är plus minus noll, då stryker man betalningen. Sen är det gratis. Det tycker jag, det är rimligt. Jag tänker på Öresundsbron som jag använder med viss frekvens. Där kostar en passage om man inte har bropass då. Den kostar 540 kronor. Och den där bron sa man ju att den kommer inte vara lönsam de första 50 åren. Men det visar sig att man har ju räknat grovt fel. Den är ju redan lönsam. Så där kanske jag tycker att man skulle kunna se över priserna lite både från danska staten och svenska statens sida. Att tygla prisbilden lite, för den har blivit väldigt dyr att åka över om du bara gör det någon gång ibland.
Ja, för det här, just det här att ja, en bro måste ju underhållas och det går pengar dit, men när det börjar gå lite för bra då tänker man ju bara att det är girighet bakom det hela, att det bara är för att tjäna pengar. Så, ja.
Men logiken här är på något sätt att nu har då politikerna hittat på ett sätt att ja, men då kan vi få till den här vägsatsningen utan att använda pengarna som vi kan lägga till annat. Då kan vi få kanske 2 vägar om vi låter bilisterna betala då också. Så det är ju ett slags bokföringstrick.
Ja, och man ska säga att det är skillnad för Öresundsbron är ju Öresundsbrokonsortiet. Det är en enskild firma som har liksom byggt bron. Så det är skillnad. Men ändå, jag tycker verkligen den norska modellen där som man använder precis det här att okej, tack för att vi gör det här så kan vi lägga pengar på annat också. Det tycker jag det är en bra modell och de har ju faktiskt efterlevt det. För jag vet när man började göra så i Norge så var det ju stora protester. Man tänkte vi kommer få behålla avgifterna, men hittills så har man ju verkligen varit konsekventa med att ta bort avgiften så fort det har betalat sig.
Men det blir intressant här framöver då. Man diskuterar nu också, ska man bygga en förbifart Örnsköldsvik också? Där går ju också E4 rakt igenom. Trafikverket har med det i sin plan som en, om det skjuts till mera pengar så skulle du kunna bygga en förbifart förbi Örnsköldsvik också, så slippa åka genom centrum där. Kommer man ha den som en anslagsfinansierad väg, eller varför ska man ha det ena eller andra? Många frågor där. Jag tycker det är lite knepigt.
Ja, och sen får man inte heller glömma, jag tror att vissa sammanhang kan vara bra att ha trafik genom en tätort för tätortens skull. Det är ändå en del genomfartstrafik. De tankar, de äter. Om man nu gör en ringled eller man ska kalla det runt en förbifart, då finns det risk att man flyttar det till någon annanstans. Men Fredrik, det här 800 miljarder, det är ju väldigt mycket pengar. Vad hittar man? Man bygger inte bara en bro i Skellefteå, man måste hitta på någonting mer.
Ja, de här pengarna ska man säga då är dels för att underhålla vägnätet och, eller hela infrastrukturen och att bygga nytt. Men när det gäller då nya infrastrukturprojekt så det är en del vägsatsningar med. Det är Förbifart Stockholm, det är den här tvärförbindelse Södertörn som ska knyta ihop E4 med Nynäsvägen till exempel. Men om man ser till nysatsningar, 80% av pengarna läggs på järnväg trots att järnvägen bara står för 10% av persontrafiken och 20% av godstrafiken. Oj. Så ändå går 80% till järnvägen.
Vad känns inte riktigt rättvist.
Nej, vad motiveras det med? Är det att den är eftersatt järnvägen eller mer eftersatt än vägar? Eller vad beror det på?
Ja, det är väl en anledning. Sen järnväg går väl hem mer politiskt just nu än väg. Det ska ju vara det här koldioxid bättre alternativet. Ja, det är väldigt järnvägstungt kan man i alla fall säga. Mm. Och då är frågan, är det rimligt?
När Volkswagen ID3 ingick i långtestallet i fjol var ju en av svagheterna att den hade lite för kort räckvidd ibland, upplevdes det som. Och nu kommer en ny ID3 med större batteripaket. Anders, du har provkört den.
Ja, du säger ny. Det är ju samma ID3, men det här batteripaketet har ju inte funnits med som start, för annars så att vi hade köpt det redan från början. Och jag körde ju våran 58 kilowattimmars batteri. Det är så svårt då. 58 kilowattimmars batteris bil. Det är ni. Aha. Svenska akademin. Kom med klagomål. Jag tog ju våran bil ner till Dexter i Frankrike och det tog ju 2,5 dagar. Och det som störde mig lite på den där resan, det var att jag låg så otroligt nära. Hade den bara gått, liksom hela tiden var det här, tänk om det hade gått bara 3-4 mil till, för jag kunde hoppa över. Det blir sån följdeffekt av att komma bara 3-4 mil längre, var du kan hoppa över för stolpar, att du kan hålla dig inom samma laddnätverk så du bara har ett laddkort till exempel. Vinsten av att kunna komma bara lite längre än vad våran gjorde är så mycket större. Och vintertid ska man inte tala om. Det är ju som du har pratat om här, Maria, att Ioniken märker man på att den liksom, det börjar bli kallt och då går man kortare. Så att välja ett större batteri gör ju att bilen växer så väldigt mycket mer i sitt användningsområde som enda bil. Jag skulle säga, jag har ju kört nu 77 kWh batteriet. Ja, jag vet att det är 77 kWh batteriet, men det är så svårt ord. Ja. Jag har klarat av det där nu. Och jag tog med mig Nils på en resa. Vi gör liksom en resa någonstans där vi ser liksom hur det här påverkar.
Så bil bara, mot bil alltså?
Bil mot bil. Så vi tog en sån här 77 mot en 58, våran 58. Mm. Och så åkte vi till Gävle. Och så åt vi lunch och så skulle vi åka tillbaka. Och varför åt vi då lunch? Jo, för att allting ska hinna svalna av och sådär. Man märker liksom att då tappar det också kapacitet. Och så vände vi hem igen. Och när jag då med panik fick verkligen liksom sköldpadda in i Uppsala utan AC och sådär, då susade jag Nils, bara, då hämtar jag barnen på förskolan nu, tja. I sin 77a. Det var väldigt talande. Mm. Vad vill ni veta om det här? Det är klart att den kommer längre. Den kommer ju då, alltså våran 58, den ska ju gå upp till 42 mil på en laddning. Det har ju den aldrig gjort, kan jag ju säga. Jag tror vi som bäst har klämt ut någonstans runt 30, kanske med 31 mil på en laddning.
Och på långresa där till exempel till Frankrike, när man inte laddar fullt hela tiden och har lite marginal, då får man väl räkna 20-25 då kanske.
Ja, jag tror vi har snittat det någonstans. Och kanske det var nog strax över 20 till och med. Jag tror jag har några fler laddningar som är på en 25-27 mil någonting. Men då är det ju verkligen, då vet jag ju att det är på marginalen. Alltså det är precis hur det går. Det blir ju tydligt lugnare att resa med det här större batteriet av samma skäl. Du har större marginaler, hela tiden större marginaler. Mm. Och den här ska ju då 54 mil på en laddning. Mot 42. Det låter så lite, men det gör verkligen skillnad. Och det är inte bara det att du kommer längre. Du kan ju ta bättre hand om batteriet. Som Fredrik sa där, så laddar man ju inte riktigt fullt heller. Du kommer in på snabbladdaren och så laddar du kanske upp till 75-80%, för det där det går som fortast. Och då får du ju en mycket större vinst med det här batteriet, för att du har ju mycket mer energi in i batteriet på samma tid som på 58. Och det är inte bara för att den här 77an laddar lite snabbare, den 125 kW mot numera 120, det är inte så stor skillnad. Men just att du kan hela tiden ligga mer optimalt inom batteriets laddspektra gör att det går fortare att resa också. Du har kortare laddstopp för att komma samma mängd mil. Det innebär också att du tar bättre hand om batteriet. Du kan, liksom ett normalt litiumjonbatteri kan man säga, det ska ligga mellan 80 och 20. Det ska aldrig jobba utanför det spektrat helst. Och det måste du göra om du ska komma så här långt och använda en 58 som långfärdsbil. Då måste du ladda den upp till 100 varje morgon. Liksom, för att annars så tappar du de här värdefulla extra milen.
Mm. Men om det är ett större batteri, då tänker jag, då blir det ju tyngre också. Hur påverkar det räckvidd och ja, blir den trögare att köra? För det är väl samma effekt i den?
Ja, det är det som är lite unikt med Volkswagen ID3 just, att de har ju inte påverkat motorn. Många tillverkare, till exempel Ford Mustang Mach-E, där får du en starkare motor om du väljer ett större batteripaket för att kompensera den extra vikten. Och den här bilen är ju tyngre, 120 kilo ungefär. Och det påverkar ju dels accelerationsprestanda, den är lite tröttare, men framförallt är, alltså, vi har ju mätt det här och det skiljer ju bara några tiondelar, så det kan man väl, det är strunt samma. Även vid omkörning så gör ju ökad vikt att det går lite långsammare, men det är ju alltså skillnader som är försumbara, skulle jag säga.
Det är som att ha en extra stor gubbe i bilen.
Ja, precis, eller lite extra bagage, vad som helst, det är strunt samma faktiskt. Men
apropå extra gubbe i bilen, jag läste att den kan bli femsitsig om man vill.
Ja, det är en nyhet. Från början var de här med större batteripaketet bara fyrsitsiga, men nu är det fem. Och varför Volkswagen valde att göra de första fyrsitsiga, lite oklart, men de har haft som argument att bilen får tappa ju lastkapacitet. I och med att batteriet blir tyngre så kan du lasta mindre bilen. Och här tappar den då någonstans runt 90 kilo i lastkapacitet. Så det innebär att är du fem gubbar på 75 kilo styck i bilen, då får du inte lasta någonting i stort sett. Du får lasta typ fyra mjölkpaketen, som sen är maxlast uppnådd. Så att den tappar ju lite i praktikalitet. Men för de flesta tror jag att det här är ett mindre bekymmer jämfört med glädjen av att kunna åka lite längre.
Mm. Men är det någon skillnad då på själva platsen?
Nej. Fysiska måtten är samma. Batteriet ligger ju bottenplattan på bilen, så man bara fyller ju på det här cellpaketet med några extra battericeller. Så det är ingenting man märker förutom den högre vikten.
Mm.
Och någon större skillnad i körkänsla på grund av den här vikten, det är det ju inte heller.
Nej, men om man då jämför i pris då mellan 58 och 77an, eller vad sa du nu? 58 och 77an.
58 och 77an. Det är ju ganska lite. Den prisskillnad, tycker jag. Det skiljer 34 000 kronor för ungefär jämförbara bilar. Sen kan man utrustningskompensera det här lite, för 77an har lite större fälgar. Det är små skillnader och då blir skillnaden ännu mindre. Jag tror att det är strax under 28 000 kronors skillnad.
Men är det inte lite synd då att man väljer att paketera det så att för att få det större batteriet så måste du ha större fälgar? Bör man ha högre utrustningsnivå också och så, eller?
Nej, inte just för stunden. Det är väl lite den här chipbristen verkar påverka lite hur man kan utrusta bilarna, som jag har förstått det. Men nej, de går att få väldigt lika. Men
du sa fälgarna just?
Ja, du får 19-tums fälgar. Och det kan jag tänka mig att ha med vikten att göra, att de vill ha lite bättre koll.
För det får ju följdeffekter då på dina vinterhjul. Du ska köpa däcken som du ska köpa framåt. Så du får ju en högre kostnad på sikt också.
Ja, det gör det. Och det ska ju också sägas att den här extra vikten gör att bilen blir lite mindre energieffektivt. Vi har ju på den här Gävle-resan i Stockholm, Gävle, det är strax runt lite över 30 mil. Då drog ju den här lättare bilen, våran 58, den drog ju 18,9 kWh. Nu tar jag här ur huvudet. 18,9 kWh. Medan den tyngre bilen drog 19,1. Så att du gör ju åt mer energi. Så visst, ligger du och kör, om du vet att du alltid kommer köra korta sträckor, då är det ju mer energieffektivt att ta den mindre bilen.
Men man behöver de fälgarna för att palla med vikten då kanske?
Det verkar som det. Mm. Personligen, jag som har använt våran långtest ID som en långfärdsbil, skulle ju inte tveka en sekund på att ta det större batteripaketet. Just när du ska ut och göra de här enstaka längre resorna, att kunna ta bättre hand om batteripaketet genom att anstränga det mindre. Det gör ju också att du över tid kommer ha lägre batteridegenerering och förhoppningsvis kan du då få lite bättre betalt för din bil. Och tittar man på andrahandsvärdet så är det ju tydligt att bilar som har mer batterikapacitet står sig avsevärt bättre än de som har mindre kapacitet eller räckvidd.
Jag tycker att den magiska gränsen går där någonstans vid 70 kWh. För när det blir bekvämt att kunna åka långt med sin elbil. Jag upplever det som att det blir, som du säger, det är ett stressmoment som försvinner och man blir lugnare.
Ja, just den här möjligheten att inte behöva ta varje laddstolpe. Alltså den känslan, det hade vi ju även i Teslan som har sin fantastiska laddnätverk och som har sin utmärkta navigationsmöjlighet att navigera mellan stolpar. Jag åkte till Tyskland med den och det var okej, det var kallt ute så det gick åt ström. Men jag vet, känslan var bara, shit, om jag hade bara kunnat få hoppa över en. Helt plötsligt så kommer vi de här 30 milen där det känns naturligt att ta ett stopp. Det känns inte jättenaturligt att ta ett stopp efter, jag menar, är det så kallt som det kan vara vintertid, minus 15-16 grader. Jag menar, då är det ju, våran 58 är ju på kanske 14-15 mil då. Och det är, på en långresa så är det är korta etapp då alltså.
Gör du långresor ibland så kanske det kan vara värt för ditt eget välbefinnande skull att välja ett större batteri.
Ja, och jag tror merkostnaden kommer mer eller mindre ätas upp av ett bättre andrahandsvärde också.
Och det var faktiskt allt vi hann med i Vi Bilägares podcast för den här gången. Om en vecka kommer det som vanligt ett nytt avsnitt. Tills vi hörs igen, tack för att ni har lyssnat. Kör försiktigt och ta hand om varandra i trafiken. Hej då!
Hej då!
Hej!
Du har hört Vi Bilägares podcast. Om du inte redan prenumererar på podden så gör gärna det. Så missar du inte något avsnitt. De senaste nyheterna hittar du på vår hemsida. vibilagare.se
Du har nu lyssnat på Vi Bilägares podcast, Sveriges bästa podd om nya bilar. Känner du dig nu sugen på något som är lite mindre aktuellt? Ratta över till Studio Klassiker, tidningen Klassikers podcast. Här diskuterar Klassikers redaktion allt som har med klassiska bilar att göra. Vi kör, vi mekar, vi våndas och vi skrattar. Sök efter Studio Klassiker där poddar finns. Du kan också hitta Studio Klassiker på www.klassiker.nu/podcast. Vi hörs!
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ingo firar 10 år av låga priser och det ska firas ordentligt. Registrera dig i appen så att du inte missar allt det roliga. Ingo, kom längre för pengarna.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.